Inter.
Berätta inte för mig om det svenska klassamhället. Jag har sett det. Jag har växt upp i det. Jag hatar det.
Detta är Komintern.
Vi går in. Snyggt. Hej Gaspar.
Hej.
Hur mår du?
Jag mår bra. Hur mår du?
Jag mår också bra. Jag inser med viss skam att vi har dubbelbokat poddinspelning samtidigt som det är den här No Support for Erdogan-demonstrationen.
Men jag tror väl kanske att vi bokade först och datumet kom ut sen.
Ja, ja, absolut. Till vårt försvar ska jag säga det. Jag ska också säga så att du och jag har stått på många torgmöten med NCDK. Bara du och jag och fem tacksamma, lite bistra kurdiska farbröder.
Ja, det finns något otroligt tappert i den, en sån grånad mustasch och en 50-årig farbror liksom i duggregn på Brunnsparken.
Så är det. Tor, vi delar mick idag. Det är lite trångt här inne.
Ja, jag är också här idag. Men jag ska mest ratta ljud.
Och varför är vi fem i studion idag?
Jo, det är för att vi har två gäster, eller hur?
Ja, Peter Åström hör till Riffraffs redaktion.
Och Per Henriksson, samma uppdrag, jag vill säga. Vi har ju precis släppt ett nytt nummer av tidskriften Riffraff.
Just det, ni släppte bomben. Det är ju därför ni är här. Inte bara för att ni är trevliga och vänliga personer, utan för att ni har skrivit och översatt och sammanställt en nummer 10 av Riffraff.
Ja, men så är det. Mm. Det kom ju här för månadsskiftet april-maj. Så det är ju 4 veckor snart. Mm. Men det var ju också efter väldigt lång tid som föregående nummer kom. Så att det var en liten kraftansträngning på slutet.
Ja, men för den som inte känner till storyn här. Det är nummer 10, sista avsnittet, eller hur, eller sista numret. Det är väl den korrekta termen. Och det har varit, vad är det, 10 års väntan sedan nummer 9?
11 år, tror jag.
11 års spänd väntan, ja.
Ska vi göra en snabb recap eller? Kan vi börja från början?
Ja, men jag tillhör ju dem numera ganska få som var med från början faktiskt och bildade det. Och det var ju alldeles i början på 2000-talet. Alltså tanken uppstod väl under 2001. Det första numret kom sen 2002. Och då var det ju inte ett jättetydligt syfte. Då ingick det i en organisation som fanns på den tiden som heter Folkmakt, som kanske inte är helt obekant för kommentärlyssnarna.
Nej, för här kan vi sticka in. Det är ju inte första gången du är med i studion.
Nej, det är ju faktiskt andra gången.
Ja. Och första gången så talade du just om Folkmakt och den organisationen.
Ja, men precis. Precis. Så det tänkte jag gå inte in jättemycket på då. Men i alla fall så uppstod det väl där mot slutet i det sammanhanget ett behov och ett intresse av någon slags skrift där man kunde skriva framförallt lite längre än den typen av texter som Folkmakt huvudsakligen ägnade sig åt. Som var mer politiska nyhetsartiklar, lite mer propagandistiskt. Så i den formen kommer de första två numren ut relativt tätt som Folkmakts teoretiska tidskrift. Sen rann ju den organisationen rann ju mer eller mindre ut i sanden. Och då blev ju Riffraff ett eget självständigt projekt. Från och med nummer 3. Och nummer 3-4 egentligen. För det var av någon anledning ett dubbelnummer.
Det har inte funnits en organisation som har haft en plattform. Det har inte varit ett propagandistiskt projekt. Utan egentligen har det väl varit ett sorts forskningsprojekt kan man säga. Temat för varje nummer har varit det som man inom gruppen har diskuterat. Och varit intresserad av för tillfället. Och sen har nästkommande nummer speglat diskussionerna som har varit sedan det förra numret. Ibland kunde det varit kommentarer på tidigare eller så har det varit nya spår som man har undersökt. Så att, det har ju funnits då, vi kan ju nämna att undertiteln är kommunism och klasskampsteori. Så att det har ju varit på temat vad är det kapitalistiska samhället och hur kan det avskaffas och hur ser klasskampen ut? Men utifrån ett, ska man säga, antileninistiskt marxistiskt perspektiv.
Ja, för det var lite det jag tänkte komma till. Jag tänkte fråga, jag var lite nyfiken kring om det finns en, liksom, en ideologisk utveckling med tidens gång. Att ni tänkte att Riffraff började i ett tydligt läger eller med ett viss uppsättning ståndpunkter eller sådär. Och sen så har drivit med tiden eller om det har varit en konstant, liksom, konstanta positioner. Eller vad man ska...
Jo, men det kan man ju se. Och den har väl inte alltid varit jättetydlig, men som i mitt fall som kom från folkmaktstiden så var ju, alltså, ett rådskommunistiskt perspektiv var väl en viktig historisk liksom, tradition som jag lite grann kom ifrån. Men också inspirationen till de första numren kom ju från en brittisk tidskrift som nog finns fortfarande, men framförallt var de mer aktiva för ett antal år sedan, som heter Aufheben. Och de, alltså dels var det ju att det var en tidskrift som skrev längre texter och det var en teoretisk tidskrift. Men de hade ju också någon bakgrund i lite rådskommunism, lite så här italiensk arbetarism, fransk ultravänster, situationism. Lite den mixen som ändå, ja men det var ju en betoning på, alltså, arbetarklassens självständighet i förhållande till partier och fackföreningar. Sen är ju den positionen inte så specifik heller egentligen. Men det var nog därifrån det kom. Och för egen del blev det också mycket inspiration från den franska så kallade ultravänstern efter 68. Och framförallt till en början det som var tillgängligt på engelska. Som Gilles Dauvé var ju en viktig sån teoretiker och skribent. Och han har ju skrivit under andra pseudonymer. Jean Barraud kanske han är känd som också. Det var också en viktig del och en viktig kritik mot rådskommunismen, tyckte jag själv då.
Ja, precis. Man kan ju säga att det fanns ett antal personer involverade. Nu är vi bara två kvar här mot slutet av projektet. Men olika personer har haft lite olika bakgrund. Och det har ju också varit produktivt. Det har ju också speglat trender som har gått också i diskussionerna kring i början av 2000-talet. Så var ju så kallade autonoma marxismen i ropet. Imperiet publicerades och det var väl kanske inte Negri och de idéerna som var mest intressanta för oss, men till exempel frågan om klassammansättning var intressant, men så var det de här gamla klassiska vänsterkommunistiska traditionerna. Vi har alltid varit skeptiska eller kritiska till de här leninistiska varianterna då, som ren bordigism och liknande. Men vi har heller aldrig haft anarkister egentligen. Så att vi har haft någon form av utomparlamentarisk marxism, så att säga. Och det har då, frågan gällde hur det har ändrat sig. Ja, det har ju blivit då mer så att det skett en progression där man har blivit kanske lite tajtare i gruppen. Den stora grejen var ju då när vi kom in på det som kallas för kommunicering. De strömningar som har det begreppet som ett nyckelbegrepp.
Kom vi i kontakt med den här franska gruppen Teori Kommunist? Det kan vi ju kanske återkomma till, för det var något senare. Men genom Gilles Dauvé, som också kanske var en person som introducerade det begreppet för, liksom, utanför det franska sammanhanget, om jag får höfta lite, så var ju vi med Riffraff tillsammans med Subversiv Media gav ju ut en textsamling med Gilles Dauvé, och det var ju redan 2004. Så det var ju strax innan, och där förekom ju mycket, inte någon djupare diskussion kanske om begreppet kommunicering, men det förekommer i alla fall. Och så att lite tidigare, men då var det ju inte lika tydligt, så att säga, Riffraffs perspektiv, utan det var ett intressant och potentiellt produktivt begrepp som vi använde oss av för att förstå revolutionen, liksom hur man kan föreställa sig revolution.
Det var ju som Per var inne på, någonting som vi nosade på. Det var ett tema, kan man säga, nummer 5, Sen hade vi ett till nummer 6 om kristeori, men sen kom vi tillbaka ganska snart till de här diskussionerna om kommunicering. Så kommunicering, vad syftar det på? Men det är helt enkelt att skapa kommunistiska relationer. Revolutionen som förstådd som kommunicering. Och det tyckte vi sammanfattade väldigt bra kritiken av revolutionen som ett övertagande. Att någon annan har makten över produktionen. Det viktiga är produktionens karaktär och samhällets karaktär. Så det är ett sätt att fokusera på det.
Så det som jag också tycker är viktigt, som inbegrips i det du säger, men är väl det här med att man skippar all så här stadieteori och man hoppar över liksom, vad ska man säga, den statssocialistiska övergångsperioden som sen gradvis ska glida in i kommunism, utan att det...
Ja, det är en aspekt av det hela, så att säga, att man förnekar att det finns en övergångsperiod. Det skulle jag vilja säga att det gör även Marx, faktiskt. Så det är väl en leninistisk förfalskning, enligt mig då, hela den idén. Men bortsett från det så är det ändå en sorts betoning på att, alltså, måttet på hur långt en revolution har kommit är i vilken mån som man faktiskt har transformerat de mänskliga relationerna. Jag kan också nämna att det har ju sin bakgrund i Frankrike och den miljön som uppstod i 68-rörelsen och så vidare. Men det finns ingen speciell, det var många olika grupper på den tiden. Det var ju, ska man säga, en sorts revolutionär våg då, som den var en del av. Så den är ju inte en papperskonstruktion, utan den har liksom en historia som är ett sammanhang där den har uppstått.
Det var ju som sagt den perioden i Frankrike, det var ju mycket en kritik av egentligen kanske hela den officiella vänstern, kanske, och gamla former, gamla uttryck för det, från liksom anarkism och syndikalism kanske över till stalinism och maoism och hela det spektrat på något vis liksom. Och det här som Peter var inne på, betoningen var ju mycket på praxis och sociala relationer, där liksom kommunismen är själva görandet av kommunism, inte någonting som sen kommer att infalla efteråt, utan i en och samma process avskaffas de kapitalistiska liksom relationerna. Alltså i grund och botten kan man ju, det viktigaste är ju liksom lönarbete och värde och kapital och sånt, och sen genom att etablera kommunistiska relationer. Det är ju ganska abstrakt naturligtvis, men betoningen skulle jag nog säga är där. Och sen gör ju, även i Frankrike görs ju olika liksom tolkningar utifrån det, precis som vi i RIFRAF har gjort, och även inom projektet, det kan vi också återkomma till kanske. Men...
För jag kan ju ändå säga att det blev ju lite grann som en trots allt en form av position som vi kom att representera eller stå för, mer eller mindre, framförallt när vi kom i kontakt med gruppen Teori Kommunist, som hade då en delvis annorlunda syn då på, inte vad kommunicering säger, men analys av historien och relationen mellan proletariat och kapital och frågan om arbetaridentitet i form av en teori för att motivera varför kommunicering då är ett sätt att förstå en revolution i vår tid, medan det inte var det längre tillbaka i historien. Men hur som helst, så vi ägnade ju ett antal år åt detta och kom att knyta kontakter med systerprojekt som också hade nära band till Teori Kommunist, och vi var också med och startade upp en internationell tidskrift som heter SICK, som publiceras i 2 nummer på både engelska och franska, med bidrag från de här olika projekten. Så det var lite grann av en mini-international under en kort period, kan man väl säga då. Och det var väl ungefär runt 2011-12.
Ja, det var väl något sånt. Och där ingick ju, det var ju, igen, formellt sett var det ju inte olika tidskrifter och projekt som gick samman, utan det var ju individer från dem och även individer som kanske inte hade något eget sammanhang. Men det var ju, vi ingick ju bland annat, och sen franska Teori Kommunist ifrån England, och sedermera USA var ju Endnotes ingick ju också där, eller folk därifrån, och även folk i Grekland och Tyskland och massa olika ställen. Det var ju aldrig en stor, ett stort sammanhang, men det var ju ändå en viss geografisk bredd ändå.
Ja, och den här, vi träffades också på olika möten i Frankrike och
nog i Berlin också. Sen ordnades det lite sommarläger på olika ställen vi också var på. Så det fanns ju lite sen, som sagt, som Peter sa, det blev ju två nummer och så det projektet, eller det finns ju inte ens kvar längre. Men det var viktigt också för vår utveckling under en specifik period.
Det måste jag säga att det låter oerhört givande och kul också att vara del av en så levande teoretisk diskussion med kamrater runt om i Europa.
Ja, men det var det ju verkligen, och det, ja, det var ju väldigt inspirerande. Det var ju också och logistiskt intressant, komma från olika bakgrund och miljöer, föra diskussioner. Helst skulle de ju ske på franska och engelska samtidigt med tolkning och annat, och som svensk tyckte man ju det var också väldigt jobbigt emellanåt. Men det var ju också givande, det kom ju fram mycket. Det har ju publicerats en hel del texter som ändå står sig fortfarande som intressant att läsa. Och det var ju både teoretisk utveckling och lite analyser av mer konkreta kamper och skeenden. Och så att det var ändå ganska blandat så i sin litenhet. 11, 12, 13, däromkring var väl både de här första mötena, sen när det bestämdes att det skulle bli ett gemensamt projekt, och sen när de här numren, texterna till numren skrevs. Så det är ju 10 år sedan, kan man ju säga, lite grovt.
Så kring det 9:e numret ungefär. Och då får man säga att kommuniceringspositionen i RIFRAF, den är ganska tydlig med det numret, eller hur?
Ja, det stämmer. Vi skriver ganska bombastiskt att kommuniceringen är revolutionen av idag ungefär. Och det, om jag går tillbaka och läser de här formuleringarna, så kan man ju se att ja, jag var ju väldigt... Och nu när jag får lite distans till det, så kan jag ju känna lite grann att det, ja, man kanske skulle ha uttryckt sig lite försiktigare. Men det var så som vi såg på det där och då.
Jag tänker att det ingår också när man läser något man skrev för 10 år sedan. Så det hör liksom till lite grann.
Ja, men så är det ju. Det, ja.
Är man för nöjd med det, som man vill vara feg, liksom, tänker jag.
Ja, eller inte. Det är en annan fråga. Men... Men det var ju viktigt då, som sagt. Det var ju också väldigt inspirerat av framförallt teorikommunists liksom förståelse av kommuniceringsbegreppet och hela deras teoriutveckling som vi hade tagit del av huvudsakligen genom det engelska, men sen också genom Peter hade ju möjlighet sen att översätta direkt från franska och ta del i diskussionerna i där. Så att det var ju viktigt för oss. Så, men då är det ju kanske den betoningen som ändå gjordes och som jag för min del nog fortfarande skulle kunna ha som utgångspunkt i alla fall, är att kommunicering har mer att göra med hur vi kan förstå kommunistisk revolution utifrån sista liksom årtiondena, eller tillbaka till 70-talskrisen och hela den omstruktureringen. Men alla gör ju inte den tolkningen, och det var ju en av de, i franska sammanhanget, en av skiljelinjerna gentemot Dové till exempel, som, om vi ska hoppa till det eller om vi väntar, men det, han har ju mer betonat att det har inte så mycket med ett historiskt brott i tiden, utan att det är en kommunistisk förståelse som har med hela kapitalismen som system att göra på en ganska abstrakt nivå.
Ja, jag kan ju tillägga där också att Endnotes då, som var personer ur Aufheben, de kommer ju även att ha en ganska stark betoning på Marx kategorier. Och det hade ju aldrig riktigt tesi på samma sätt. Så att vi stod ju också nära dem på det sättet att vi ville gå på djupet också i Marx kategorier och kapitalet. Och det får vi ju inte glömma, att det har ju varit centralt också hela tiden.
Jag tänker att nu har teori kommunist nämnts några gånger, och vi har till och med börjat slänga oss med förkortningen här. Vi kanske ska säga någonting om vad det är för gäng och vad de sysslade med och sådär.
Om jag får backa bandet till, jag och Gaspar, vi kom till Syndikalistiskt Forum, båda efter en lång arbetsdag, satt oss i soffan, hann och dricka 2-3 iskalla Tuborg innan er första presentation av det nya numret. Och någonstans där, Peter, så nämner du bara förbifarten. Ja, just det. Så flyttade jag till Frankrike ett år för att lära mig franska och komma närmare teorikommunist. Och jag såg på Gaspar att han också ville resa sig upp och skrika stopp! Stopp! Du kan inte bara, vi måste gå djupare in på det här.
Ja, alltså man kan ju göra sådana saker när man inte är bunden till med familj och annat, så att säga. Så att det är alltid bra att passa på. Då hade jag möjlighet att bo då och träffa, umgås mycket med teorikommunistmedlemmar då, som baserade i Marseille. Och jag kunde ju ingen franska överhuvudtaget, så att det var ju också att jag fick ju lära mig medan jag var där också då, så att säga. Men målet var ju mycket att översätta ett antal texter som sen då kom med i Riffraff nummer 9. Så att, men det är ett bra sätt att lära sig. Det blir ju kanske väldigt specifika ord som man...
Det brukar sägas om vår kamrat Johannes som var med i förra avsnittet och talade om La Roche-rörelsen. Att han kan läsa Kapitalet på tyska, men han kan inte beställa en öl.
Jo, men det blir ju så lite grann. Fast sen när man väl bor där och umgås, då är det klart att då beställer man ju öl och sådär och umgås och lagar mat och sådär. Men det är ju bästa sättet att lära sig ett språk, att bo i landet. Sen så, när jag flyttade tillbaka till Sverige igen, sen så pluggade jag franska på universitetet för att även få lite bättre ordning på grammatiken och sådär. Men jag flyttade ner det med det syftet, och så tänkte jag att det skadar inte. Det har man ju alltid med sig.
Ja, du levde drömmen där, låter det som för mig. Men vad heter det? Men du åker ner dit och du tar kontakt med teorikommunist, och de är ett kommunistiskt teorikollektiv, eller? Nej.
Ja, alltså man kan ju säga att det är ingen hemlighet att det finns en person som är förgrundsgestalten i teorikommunist som heter Roland Simon. Och han var en del av en rådskommunistisk grupp på 70-talet som, vad ska man säga, slutade vara rådskommunister och utvecklade i princip sin egen teori. Sen har det väl ett antal personer som har hakat på där. Men de har ju haft möten och utvecklats och gett ut sina nummer i pappersform då. Ungefär som Riffraff, fast de har hållit på i många fler år då. Det finns ju många fler olika sorters tidskrifter som är i dialog med varandra och sådär. Vad ska man säga om den gruppen? Ja, de har ju en syn på historien som handlar mycket om att arbetarrörelsen kännetecknades av arbetaridentitet. Och det tog ett tag innan vi liksom fick grepp om vad de menar med det. Och det är egentligen inte bara ideologiskt, utan det är någon form av struktur. Alltså att arbetarklassen var som en organisation inom och mot kultur inom det kapitalistiska samhället. Som man tittar på alla såna här ABF och massparti, fackföreningar, allt det var uttryck för detta då. Arbetarna svetsar samman i fabrikerna, som man kan läsa hos Marx och så. Men att dels då så fanns det just den här arbetaridentiteten, det innebar att det var den ena polen i kapitalets motsättningen mellan proletariat och kapital bejakas, alltså att man vinner sin i sin kamp mot motparten som är kapitalistklassen, så bejakar man sig själv som arbetare. Och därigenom så leder det till att de revolutionära rörelserna orsakar sin egen kontrarevolution. Det är den historiska analysen eller analysen utifrån den grundläggande motsättningen då. Och då har de ett begrepp som man ömsesidig inblandning, implication réciproque på franska, som betonar just det att proletariat och kapital hänger samman. Man kan liksom inte lyckas genom att bara bejaka den ena polen. Å andra sidan var det så kapitalismen såg ut fram till omstruktureringen, så de har en periodiseringsteori också. Det skedde en grundläggande kris i det kapitalistiska produktionssättet vid gränsen mellan 60-70-talet där, som resulterade i en omstrukturering. Och det kan man ju dra paralleller lite grann till konceptet klassammansättning och att kapitalet svarar på en arbetarklass som är ett problem och ett hinder för rörligheten i systemet, så att säga. Och lösningen på det här problemet var att, så att säga, den här arbetaridentiteten besegrades eller avskaffades i princip då, under en period. Så att det är ju den här perioden som i många andra vänstersammanhang ses som den stora kontrarevolutionen eller tillbakagången för vänstern och arbetarrörelsen, som Thatcher har stått för och som ja, vad man kan säga då, som hänt under 80-talet, 90-talet i Europa.
Men jag tror det är just det sista där, tror jag är viktigt för att förstå det, både teori kommunist och kanske vad jag skulle säga är kanske mest inspirerande med kommuniceringsperspektivet, är att förstå det lite grann som att den här omstruktureringen efter kamperna kring 68 och efter, och inte bara i Frankrike då såklart, utan kanske för kapitalismen som sådan, att man förstår det lite grann som en kontrarevolution. Det var också ett nederlag för en specifik form för proletariatets kamp och en specifik liksom struktur för kapitalförhållandet, alltså utifrån kanske hur de stora fabrikerna var liksom den strukturerande principen för proletariatets sammansättning, och att det då ändrade sig, och sen istället för att bara se en massa olika uttryck efter 70-talet framåt som globalisering och finansialisering, nyliberalism och massa sådana uttryck som vi har, så gör TC, utvecklar det till en sammanhängande liksom en slags helhet som de karakteriserar som omstruktureringen och kapitalförhållandet, som då gör att det revolutionära perspektivet förändras. Att det inte är en och samma sak genom historien. Inte var tid, så här, inte från dag till vecka, men varje liksom tid har sitt revolutionära uttryck. Och därför är det ju ingen moralisk kritik av tidigare revolutioner att de gjorde fel för att de inte höll på med kommunicering, utan man kan förstå det i efterhand naturligtvis. Hur revolutionen på något sätt, eller de revolutionära försöken, uttrycker sin tid.
Att det är till exempel ett fordistiskt samhälle med sina former av massorganisationer och sin liksom identitet, så skulle en kommunistisk revolution aldrig vara möjlig. Utan det är först nu när den identiteten är sönderslagen och andra organisationsformer kan byta fram, som det går att göra revolution på riktigt utan stadier emellan, det vill säga kommunalisering, eller kommunisering, inte kommunalisering, förlåt, kommunisering.
Ja, det här är ju en sån, det har funnits en debatt då mellan teorikommunist och andra grupper då, och det har ju kritiken mot dem riktats, eller formulerats på det sättet, att först nu äntligen visar det sig vad som hela tiden har varit det enda sättet att göra revolution, och då vet jag ju det att teorikommunist har alltid hävdat att historien har ju alltid varit öppen. Det fanns ingenting givet på förhand att det skulle bli så. Men i efterhand, när man tittar på vad som hände, så kan man förstå, så att säga, nederlaget. Det blir ju väldigt så grundläggande filosofisk fråga om determinism. Man kan ju nästan, det kan man ju, så kan man resonera inom alla områden, men jag tycker det är bättre att ha ett försök att förstå historien och försöka ge en förklaring till vad som har hänt, än att inte göra det med rädslan för att det ska vara liksom för att riskera att hamna där. Jag kan ju bara säga det att teorikommunist hävdar inte att det var omöjligt.
Det, teorin någonstans gör ju också historien begriplig då, annat än att det bara är en radda helt disparata händelser och enskildheter, utan historien är ju, det är det ju fortfarande, historien är ju öppen framåt men på ett sätt stängd bakåt. Och jag tror att de betonar det, och det har väl varit kontroversen med Gilles Louvet till exempel.
Och även inom AFEVEN då, som lite grann råkade i kris på grund av kontakterna med teorikommunist, där det blev då ett gammalt gäng, eller ett gäng, en del av gruppen helt enkelt, fortsatte som AFEVEN, och en annan del fortsatte som startade en tidskrift som heter Endnotes efter en längre diskussion.
Men vi har ju i, alltså det här är ju ganska mycket och komplext såklart, men vårat åttonde nummer, som ju är så att säga det tyngsta hittills, eller ja, det är ju, det innehåller ju väldigt mycket texter av teorikommunist, men också en del av diskussionen med Gilles Louvet och hela diskussionen mellan dåvarande AFEVEN och teorikommunist, som ju var den vägen som åtminstone jag fick kontakt med hela den här problematiken. Och där finns ju också en del kortare introduktionstexter där TC förklarar sin egen bakgrund. Och det är en intervju som Peter var med och gjorde till exempel, som också klargör vissa av de här frågorna om man är extra intresserad av just teori kommunist.
Ja, ska vi fortsätta röra oss kronologiskt?
Har vi haft en kronologisk tråd?
Jag tror att vi har varit ganska kronologiska.
Ja, men då kan vi väl fortsätta göra det. Jag tänkte precis börja dra oss som endnotes och grejer. Men ja, okej, okay, eller börja ställa frågor om endnotes. Men skitsamma, ja, du har den, du vill göra den.
Ja, men för jag tänker att vi befinner oss nu någonstans i uppehållet mellan nummer 9 och 10.
Ja, nej, men det är väl det vi gör egentligen. Både de här erfarenheterna kring det här gemensamma internationella projektet, också ett slags intern diskussion eller liksom lite teoretisk motsättning som också kom till uttryck i texter redan numret från nummer 7 av en som då ingick i Riffer som heter Marcel och som också kom från gamla Kämpa tillsammans, den här mer autonomistiska gruppen från Malmö som också skrev om kommunicering men på något sätt kom att utveckla en egen variant av det som också ledde till ganska infekterad diskussion, för det också ifrågasatt ganska grundläggande premisser för både Riffraff som projekt men den, det är liksom teorin som vi hade kommit att utveckla den. Och då var det ju också ett par nummer diskussion kring det där även framförallt tror jag ett par från Teori Kommunist skrev egna inlägg till det, för den texten cirkulerade också på engelska.
Hur, på vilket sätt skilde sig era tankar om, jag vet inte ens om vi talar om kommunicering längre specifikt och då Kämpa tillsammans kollektivets tankar om det här?
Egentligen så var det väl inte Kämpa tillsammans kollektivet så sett, utan Marcel då, han skrev en text som hette Angreppets och undandragandets kommunism. Han betonade en form av kommunism som att dra sig undan, att arbetarklassen drar sig undan sin situation som proletariat. Och det är så som revolutionen ska förstås. Medan vi som är kvar här, eller sitter här, tyckte att det var en väldigt problematisk inställning att se det som att man kan, att man drar sig undan, utan det är snarare en konfliktsituation då. Per och jag uppfattade som att det var en form av alternativistisk syn som kan leda till ja, livsstilistiska slutsatser. Och vi har också sett att det kom ju en bok för några år sedan, Det stundande upproret, som ni kanske känner till. Det var ju en militant grupp i Frankrike som också var inspirerad av kommuniseringsidéer kan man väl säga. Som såg det som att vad man kunde göra revolution genom att bedriva någon form av gerillakrigföring i det lilla på något sätt då. Men ja, det får läsa de här texterna nästan för att en annan sak i den här kontroversen också måste jag säga att det var det handlar också om hur man diskuterar och jag uppfattade det som att det var så mycket tvetydigheter och jag tycker kritik är jättebra att man utvecklas otroligt mycket av man stöter och blöter olika idéer. Problemet var att det också blev personkonflikter eller ledde till personkonflikter. Per och jag, vi ville inte riktigt släppa den här kontroversen eftersom vi ville själva på något sätt också komma till rätta med vad vi stod och sådär och ville utveckla en ståndpunkt. Och då gjorde vi det också i form eller kritikform. Men det kan ju också bli känsligt så att, vad ska man säga, vi kände oss tvingade för att, vad ska man säga, gå till botten med de här tankarna att fullfölja detta, och det blev ju under flera års tid, så blev ju också en form av att man höll den här konflikten då, hölls vid liv på ett sätt. Så det var en jobbig grej för alla inblandade kan man ju säga.
Det tror jag vi alla som har varit organiserade i vänstern mer än 6 månader alltså känner till den här hur teori eller så här teoretiska konflikter glider in i personkonflikter som glider tillbaka in i ja, hur det där ofta är svårt att skilja på och
det blir inte bättre när man diskuterar över internet och det är mail som skickas som man kan misstolka så att jag tror faktiskt att det var en faktor som spelade in där.
För nu så här efterhand kanske det kanske var redan så med nummer 9. Det, som jag sa innan och som vi nog menar varför det blev så viktigt var ju för att det berörde ju grundläggande liksom teoretiska begrepp och ståndpunkter och sådär. Så blev det ju också väldigt viktigt. Tyvärr blev det nog så att folk utanför eller läsarna av nummer 9 till exempel med Riffraff kanske många såg bara formen och diskussionen och avfärdade den för att det berörde inte dem. Men det tycker jag fortfarande, diskussionen rör fortfarande viktiga problem för en kommunistisk teori. Och det har vi nog tyckt, det har väl blivit också lite Riffraffs form. Och det har ju också, om vi sen tänker på det nya numret, så är det ju en annan typ av teoretisk konflikt som också kommer till uttryck i nästa nummer igen då, alltså nummer 10. Och också en del förklaring till att det tog så lång tid. Men jag tycker fortfarande, frågorna är viktiga. Och det var inte så att det var 3 eller 5 personer som tyckte olika i specifika frågor. Utan det berörde ju samhälleliga problem och hur man förstår dem. Det var ju inte så att varken Marcel eller tolkningarna som vi skrev är helt unika. Utan det man kan ju känna igen argumentationen och sättet att förstå som ett samhälleligt fenomen. Och det är därför det är intressant också att gå till botten med det.
Ja, och sen så min inställning har ju alltid varit att det är inte vi eller jag som person som är viktig. Jag vill komma framåt teoretiskt, jag vill förstå världen och att skriva och diskutera, kritisera, det är en del av det.
Ja, och det tror jag själv att jag har gjort mig skyldig till i olika organisatoriska sammanhang, att man nästan kan bli lite hänsynslös för att man är så här, men det här, det vi sysslar med nu, det är faktiskt viktigt på riktigt och... Och att man är lite stolt och högfärdig kanske när man är lite yngre. Jag vet, för mig personligen.
Jag håller med dig. Sen kan jag också säga det att sen har man ju själv läst Marx och hans kritik av olika personer. Och Marx kritik av Proudhon och andra. Och de texterna är ju inte intressanta för att man är, det är så fantastiskt spännande vad Proudhon skriver. Utan det är ju för att man vill Marx utveckla någon teori där i kritikform.
Men vid det här laget så är ni bara 2 kvar.
I praktiken lite också senkommet, för under några år så var det egentligen bara 1 kvar. För att vi hade ju också med Peter och jag så säger vi kommer att utveckla olika alltså, riktningar utifrån de här teoretiska frågorna. Och det var ju efter förra numret då som också handlade. Där var vi fortfarande ens liksom kring problematiken, kring kommuniceringsperspektivet, kanske med utgångspunkt i teorikommunist, men ändå försöka göra något eget av det. Men sen kom ju Peter lite grann, alltså utvecklade en kritik av hela det perspektivet och hela den miljön som också rörde väldigt grundläggande frågor som också ställde mycket på ända för projektet. Men det kan ju Peter själv liksom redogöra kort för att peka på vad det var och vad kritiken grundade sig på.
För den konflikten är någonstans central för det här numret, eller hur?
Ja, det är riktigt. Sen har ju jag och Per alltid varit vänner och sådär. Så men det är en teoretisk intressant konflikt om man får säga det själv på det sättet. Efter nummer 9, då har vi fokuserat mycket på teorikommunist och hela den problematiken. Då bestämde vi att vi skulle undersöka närmare relationen till kapitalet och Marx kategorier. Och då var det så att Endnotes hade publicerat en text, kommunicering och värdeformsteori, som är publicerad i, som finns med i det här numret. Det fungerar som en inledande text. Som spårar dels kommuniceringsströmningens historia och värdeformsteorin, en viss Marxläsning kan man säga, dess historia och ser beröringspunkter mellan de här 2. Marx stora projekt Kapitalet, det är ju att egentligen att förklara dynamiken i det produktionssättet som vi lever i och klasskampen och hur allting liksom utvecklas i form av lagbundenhet då, så att säga. Eller struktur eller dynamik eller hur man vill säga då. Men vad han gör är ju att han lutar sig på tidigare ekonomer. Det som just den skolan som brukar kallas för klassiska politiska ekonomin. Som han ansåg hade en vetenskaplig kärna. De ekonomerna som utgick från arbetet då, så att säga, som underliggande för värde, snarare än att utbud och efterfrågan förklarar så mycket då. Kategorier som profit och kapital och jordränta och sådana saker pekar han ju på, eller visar han ju, är motsägelsefullt bestämda hos tidigare, formulerar om dem och ger dem en annan betydelse. Och om man så vill rätta till dem, eller beror på hur man vill se det. Men så är det samtidigt, han kommenterar ju då hela den hittillsvarande, eller dittillsvarande ekonomiska idéhistorien.
På hela tiden på en väldigt hög abstraktionsnivå. Det är väldigt abstrakt, hela framställningen. Men det är ju liksom kapitalet som sådant. Inga detaljanalyser av liksom mer ekonomiska fenomen och skeenden. Det är ju, man har, alla tre böckerna av kapitalet är ju fortfarande väldigt abstrakta. Även om de går från det absolut mest abstrakta till det mer konkreta, så att säga. Så att det är ju, men det är väl också det som gör att vi fortfarande kan lära oss mycket eller hämta mycket av vår förståelse av kapitalismen från Marx. Det är väl just abstraktionsnivån som man...
Vi kan ju säga då att temat för Riffrapp nummer 10 är kommunism och värde. Och å ena sidan då, vad är kommunism, å andra sidan vad är värde? Och den här inledande texten av Endnotes tar upp kritiken av den så kallade traditionella marxismen. Ja, Marx säger att det är bara arbete som skapar värde, och kapital är självförmerande värde. Värde som i penningform köper sig arbetskraft, produktionsmedel, sätter det arbete, producerar varor, säljer dem med ett värde som är högre än det, så att säga, ursprungliga. Och en som traditionell Marxläsning är ju då att den tid som arbetaren arbetar utöver vad den får tillbaka i lön är mervärde. Och det här mervärdet tillfaller kapitalister, jordägare med flera. Och det är ju en aspekt av Marx teori. Och man kan ju dra fördelningspolitiska slutsatser av det. Det är, vad ska man säga, allt ifrån socialdemokratin till stalinismen formulerar egentligen problemet som sådant, att kapitalisterna får för stor del av kakan, eller de ska helst inte finnas alls, så att arbetarna ska få en större del av kakan. En mer radikal Marxläsning som har många olika namn skulle istället då betona det kapitalistiska systemets dynamik. Just det att det är ett varuproducerande produktionssätt. Att det är inget produktionssätt som är inriktat på att tillfredsställa behov, utan det är inriktat på att ackumulera en form av abstrakt rikedom istället. Och att samhället behärskas av en opersonlig makt. Allmänt sett. Skulle du vilja tillägga någonting där, Per?
Nej, men det är väl en grund. Och jag menar, när Marx pratar och när Marx tolkar pratar om värdelagen som reglerar i hela den kapitalistiska ekonomin, så är det just den typen av abstrakt rikedom och logiken som driver på det som är, ja, karaktäriserar kapitalet.
När man synar det här lite i samman, så ifrågasätter man även liksom vart man vill som kommunist. Och du vinner lite på det med både stalinismen och socialdemokratin, att på något sätt så länge man har den förståelsen av värde och av marxismen, så blir kommunismen att det blir en fördelningsfråga. Jag ska ha hela kakan, jag ska få all min lön för hela min arbetstid, och sen tar det lite slut där. Eller kan, det gör det väl inte riktigt i typ stalinismen, men...
Nej, men en annan aspekt är också den produktivismen, kan man säga, att det är inget problem med att vara arbetare. Snarare, ju fler arbetare desto bättre då. Låt oss göra om bönderna till arbetare. Hela liksom Sovjetprojektet var i princip att proletarisera befolkningen och göra dem till arbetare. Så att det kan man ju se att det som tidigare den industriella revolutionen i väst har lyckats med, det var det som gjordes under rött flagg då.
Jag får knyta tillbaka lite till teori kommunist idé där om arbetaridentiteten, så blir det liksom som att arbetaridentiteten i alla fall segrar i Sovjet, eller liksom på ett ideologiskt plan liksom. Och då får man den intressanta, nästan som en science fiction roman, hur skulle ett samhälle se ut där arbetaridentiteten segrar på ett ideologiskt plan, men kapitalet finns kvar. Det var faktiskt det som hände. Jag tycker det är kittlande att tänka på det sättet. Men då får man ju, kommer man ju oundvikligen fram till frågan, ja, men hur skulle kommunism se ut då? Om det inte bara var arbetaridentiteten som segrar, utan faktiskt så att klassamhället skulle upphävas.
Ja, och om man då ska gå in i detalj hur det skulle kunna gå till, så är det är ju väldigt svårt. Men mycket kring de här diskussionerna handlar om att man fokuserar på en negativ kritik. I princip kommunistiska relationer är de som inte följer kapitalets logik, så att säga. Så att diskussionerna i kommuniceringsmiljön kring tidskriften SICK då, och mellan de här olika projekten, kretsade mycket kring, det är min tolkning i alla fall, vad som skulle avskaffas i princip. Om man tar kapitalet och tittar på innehållsförteckningen, så har man ett antal då kategorier åt det. Ja, vara, värde, pengar, kapital, profit och så vidare. Jaha, här har vi en lång att göra-lista i vad revolutionen ska avskaffa. Och så lägger man till staten, och sen lägger vi till genus, och så lägger vi till ett antal saker då. Och i princip kan man säga då att ju fler man lägger till på listan, desto radikalare blir man. Och ja, jag var ju en del av den här miljön och argumenterade på liknande sätt, att jag förstod revolutionen som en kritik av, eller en praktisk kritik av, i form av att i en revolutionär, en krissituation då i princip, när kapitalet inte kan tillgodose våra behov, så, eller proletariatets behov, så kommer det till en rörelse som för att lösa omedelbara problem tvingas, så att säga, lösa sin egen försörjning. Men att göra det på ett kommunistiskt eller kommuniceringssätt är då i den här kommuniceringsmiljön, det är en väldigt central del i många av texterna, att man gör saker gratis. La gratuité, som är den franska termen. Att, man ser det i princip som att genom att dra undan eller ta över produktionsmedel, så kan andra inte, jag säger, ta över jordbruksmark, och de som tidigare försörjt sig på dem genom att sälja jordbruksartiklar, de kan inte längre få några pengar, så att då kan de inte försörja sig, så de dras med in i någon form av, ja, man ser revolutionen som en form av snöbollseffekt, där att göra saker gratis är en, liksom en central princip.
Att livsförnödenheter inte ska fördelas ut eller distribueras baserat på prislappar eller marknadsutbyte, utan...
Ja, och om vi ska komma fram till själva den här då, kontroversen som nummer 10 handlar om, så började detta 2013, där jag utvecklade en otillfredsställelse med den här synen på revolutionen som att man gör saker gratis i princip. Och där man ser revolutionen som då en negativ rörelse som avskaffar ett antal saker. Så det fanns så ett bidrag i tidskriften SICK, skriven av Bernard Lyon, medlem av TC, Tredje kommunist, som argumenterade för, ja, hur kan vi förstå en revolutionär situation? Ja, vi har den här rörelsen av revolutionär rörelse som gör saker gratis. Sen kommer det finnas en kontrarevolutionär rörelse. En slags socialistisk kontrarevolution kommer förmodligen att uppstå, som måste bekämpas. Och vad kommer den bestå av? Jo, olika försök att organisera samhället, till exempel baserat på att mäta arbetstid. Det måste bekämpas. Alla former av mätande av arbetstid måste bekämpas för att kunna avskaffa värde, som är då en central kategori implicit då. Och när det här formulerades och jag funderade lite grann ner på de här sakerna, så kände jag att det här kan inte jag stå för. Eller jag kan inte se det här framför mig, att det här skulle kunna vara möjligt. Samtidigt så blev jag lite konfunderad. Ja, mätande av arbetstid. Marx säger att värde är samhälleligt nödvändigt arbete som mäts i tiden. Och jag kände att det fanns någon form av en förståelse av värde som nog inte egentligen stämde överens med Marx. Jag behövde gå tillbaka till Marx och kapitalet, kan man säga. Och sen på ganska kort tid så reviderade jag min uppfattning radikalt och kom fram till att nej, men vi måste kunna föra fram ett positivt perspektiv. Visst, vi måste, det som utgör den kapitalistiska dynamiken måste avskaffas för att det ska vara, så att säga, vi ska komma ur ekorrhjulet, så att säga. Men vi måste samtidigt kunna bevara en samhällelig produktion, eller vi måste kunna lösa försörjning och sådana saker som då, visserligen då man också talar om inom kommuniceringsströmningen, men man talar om det som en form av attack mot kapitalets makt, att förstöra produktions- och distributionskedjor, att attackera snarare än som ett uppbyggande av en form av samhällsorganisation. Det landar jag i att det kommer vara nödvändigt att göra det. Och det kan man göra utan att...
Förlåt, nödvändigt att bygga upp en samhälls...
Jag kom till slutsatsen att det här kommuniceringsmiljön som jag själv är en del i bejakar någon form av kaossituation. Eller revolutionen som apokalyps eller så. Som jag kände var... dels kunde jag inte stå för det, och dels så tror jag inte att det är nödvändigt att göra så för att en revolution ska kunna lyckas. Så att det är inte så att vi antingen har vi den här, antingen finns den här versionen om total revolution i form av den här, just den här tolkningen då, eller så har vi en stalinistisk lösning då, så att säga. På vad ska man säga, ganska kort tid så slängde jag ihop en hypotes där jag mer eller mindre sa ja, varuproduktion och bytesvärde, pengar, kapital måste avskaffas eftersom det hänger samman med kapitalets begrepp. Men vad är värde egentligen? Jo, värde är objektsformen för arbete, eller arbete i allmänhet i objektiv form. Och att arbeta är inte samma sak som att skapa kapital, så att säga. Så att jag i en intern hypotes-lista så i princip så föreslog jag det att vi kan nog tänka oss att vi har värde i under kommunismen. Och det var ju otroligt kontroversiellt, som ni kan förstå.
Den e-postlistan fanns du på, Per?
Ja, men precis. Vi ingick ju. Det var ju en e-postlista som var kopplat till SIC, det här projektet. Plus att, ja. Så den diskussionen hade ju Peter och jag sen också, så att säga. Både privat och inom RIFREF, i den mån det var något annat än vi två. Så det var vi, och det blev ju mycket diskussion. Och jag tyckte ju helt enkelt att Peter var fel ute. Hela kritiken var kanske missriktad. Jag kunde ju förstå den till viss del. Den pekade ju på vissa svagheter hos kanske främst vissa inom kommuniceringsmiljön. Och de mest kanske extrema uttrycken för det, så att säga. Men när det gällde frågan på ett plan, och det kanske tenderade att bli lite nästan marxologiskt, frågan kring hur vi förstår värde var ju en aspekt. En annan aspekt som var relaterad till det var ju just möjligheten till någon slags sån positiv beskrivning eller positiv modell för kommunistiska relationer, som jag också var skeptisk till. Och också i vilken sammanhang man överhuvudtaget kan förstå en revolution. För jag fick intrycket då från Peters argumentation att det här situationen av kaos och apokalyps var någonting som förespråkades inom kommuniceringsmiljön, medan jag snarare skulle nog se det som att det är liksom kapitalet och kapitalistiska systemet kommer liksom sätta oss i en sån situation, om man nu ska liksom överdriva lite grann. Och att det är det vi måste förhålla oss till. Så det var ju lite de punkterna som gjorde mig väldigt tveksam. Och...
Men du bestämde dig ändå, va, trots den här kontroversen, för att det skulle bli ett 10:e nummer?
Ja, det fanns ju med, och jag menar första tiden så hade vi ju en tanke, både Peter och jag, att vi skulle göra klart numret. Sen, men återigen, det var teoretiska frågor som rörde grundläggande saker som också påverkar såklart, alltså rent så privat påverkade ju också relationen så att säga. Vi hade ju hela tiden diskussion kring det här under ganska lång tid. Efterhand så blev det att ett halvt riffreffnummer var liksom gjort och liksom pratat om texter som skulle vara med. Ennotstexten var ju i stora delar åtminstone grovt översatt. Vi har ju två andra texter kring värdeteori och arbete som var från ett ryskt sammanhang på 20-talet som är väldigt viktiga för den här värdeformsteoretiska idéhistoriska utvecklingen. De var delvis gjorda. Jag kände ju väldigt starkt behov av att själv försöka formulera mig i det här i kontroversen. Peter var ju inne på att skriva samman sin kritik i en riktig text. Och sen av olika anledningar, det hade ju inte bara med detta, det har ju liksom med hela livet och tillvaron och små resurser och allt möjligt, så blev det att till en början skulle Peter inte skriva sin text, det var han också tydlig med. Jag ville ändå skriva någonting, jag hade ändå gjort en del arbete som jag då skulle försöka skriva om så att det blev begripligt utan att ha en annan text att förhålla mig till. Så det blev mycket bara en rekonstruktion av hela diskussionen och argumentationen som jag sen skulle förhålla mig till, ett väldigt otympligt sätt. Och sen liksom gick åren. Jag vet inte hur många gånger jag har sagt till folk som har frågat, men det ska komma ett nummer kanske efter sommaren eller efter jul. Eller, det har jag nog sagt flera gånger, och sen går ju åren. Och det är klart att det framstår lite fånigt så här efterhand. 11 år går ju fort uppenbarligen. Men så kommer liksom åter tillbaka till att diskutera de här sakerna. Jag upplevde att Peter gjorde en liksom delvis revidering av sin gamla kritik som också gjorde att det gick lättare att diskutera de här frågorna igen. Och sen blev det sen något år tillbaka att Peter skulle skriva sin text som både kopplade an till hans gamla kritik men där han står nu liksom. Och det blev också en spårare för mig att göra färdigt min egen text och avsluta de här sista texterna som inte var helt klara. För att jag kände också en frustration av att ha ett halvfärdigt nummer i ett projekt som riskerar att bara rinna ut i sanden. För mig personligen tyckte jag det var synd och väldigt frustrerande. Men jag insåg ju då också att blir det ett 10:e nummer med det här materialet så kommer det också bli det sista. Räknar man på det som vi skriver lite skämtsamt på slutet, det är ändå 10 nummer på 20 år låter ju bättre än ett nummer vart 11:e år.
Jag tycker ändå i det sammanhanget, just med att saker tar tid, det tar tid att läsa Kapitalet om man vill göra det på allvar. Eller vad det nu är man vill utforska på djupet. Och så att som Per sa, livet kan komma emellan, lust också. Det går inte annars. Så att ibland så tror jag att man ska inte vara för hård mot sig själv, att vi gör detta med liksom utan vinning och så vidare, vid sidan av liksom lönearbete och familjeförpliktelser. Och då kanske det tar några år. Och det är bättre då att göra klart. Det är alltid frustrerande att ha saker ofärdigt. Men det är klart att det är ju inte kanske bra 10 år då mellan varven. Men
jag tycker inte alls att ni ska vara kritiska där, utan jag tycker att det är jätteinspirerande att ni har haft ett 20 år långt teoretiskt projekt där ramen för innehållet liksom har flyttat sig med er teoretiska utveckling också och stötts och blötts genom kritik.
Ja, och de som har varit med i Riffraff också, som inte är med idag, som också har varit med, måste jag ändå säga. Det har ju varit, det var ju från början ett, en grupp, eller en period var det faktiskt en, ett 5, 6, 7 personer.
Ja, till och med några till. Det var ju lite olika hur aktiva man var. Då var det diskussioner på ett annat sätt. Då var ju också projektet nytt. Då var det lättare att ha fler och öppnare idéer på vad man vill ta upp och diskutera. Sen, och så lite grann kan man ju då hamna i att man betar av ett antal teman, ett antal texter man vill ha med. Vi har ju, det är ju en viktig del av projektet har ju också varit att vi har översatt texter från främst kanske engelska men en del franska och tyska för att på ett sätt kunna introducera de här. De har varit viktiga för vår teoretiska utveckling men också att kunna relatera till en internationell diskussion. Och bara 10 år tillbaka i tiden och ännu mer 20 år tillbaka i tiden så såg den formen för den typen av diskussion också annorlunda ut. Så att säga. Så det har ju varit en aspekt. Vissa har väl upplevt att det har varit lite för mycket översatt och för lite egenproducerad text. Andra nummer har det varit en annan betoning. Men det är ju, vi har gjort det för vår egen del. Det har varit viktigt för oss. Liksom. Vi har ju någon tanke på en läsare har man ju om man ändå skriver det. Men det viktiga har varit för oss. Men samtidigt så har vi inte heller sett på oss själva som så unika. Att ingen annan skulle vara intresserad av åtminstone någonting av det vi har att säga. Så att, i perioder har den ändå lästs och diskuterats hyfsat flitigt. Givet omständigheterna. Den sista tiden har det naturligtvis inte varit mycket av den varan så att säga.
Men vet ni vad, det känns nästan frustrerande för det känns som att vi har skrapat på ytan av massa spännande saker. Och då fick vi ändå inte igång någon Marx och Hegel-grej och vi kunde inte fördjupa oss i kapitalets omstrukturering på 60-70-talet. Och det finns sjukt mycket att tala om. Men nu viftar Andreas entusiastiskt med fingret som en annan IS-krigare och vill säga någonting.
Ja, men jag tänkte säga det att vill man verkligen grotta ner sig i era respektive positioner, ja, men då får man faktiskt köpa numret.
Då köper man numret och läser det. Var gör man det om man bor i Säffle eller något sådär?
Då är ju internet något man borde testa till. Mm. Nej, men det vi har ju, i och med att projektet kommer läggas ner det här i sista numret, vi blir dessutom snuvade på vårt plusgirokonto här för ett par år sedan. Så det kommer huvudsakligen säljas genom radikala bokhandlar, Syndikalistiskt Forum i Göteborg, Amaltea i Malmö, India Deck och sen i Lund. Och sen hoppas vi att hitta något relevant ställe i Stockholm.
Ja, precis. Och som sagt, vi lägger ut texterna på nätet, för det går jättebra att ladda ner dem direkt och läsa på skärmen om så vill.
Jag tänker att vi länkar Riffraffs hemsida i avsnittsbeskrivningen också, så får man tillgång till hela textarkivet där.
Har ni något annat ni vill plugga eller berätta om som ni ska göra i framtiden eller som ni är involverade i just nu, som ni tycker kamrater runt om i landet borde ha koll på?
Alltså inte för egen del, inte något jättekonkret, men alltså jag för egen del tycker jag fortfarande att det finns ett behov och ett självändamål i ett teoretiskt tidskrift eller teoretiskt sammanhang på svenska, men som är något annat än vad Riffraff var och kom att bli. Men sen mer konkret än så vet jag inte, jag känner nog fortfarande att det är något jag skulle kunna tänka mig. Nu är man ju lite tom på energi om inte annat efter det här numret och det här projektet. Men det är klart att sista ordet är inte sagt i någon av de här frågorna vi har försökt liksom brottas med under egentligen hela tiden. Så att det finns ju mer att göra och fördjupa sig och lära sig.
Nej, men jag kan ju också säga det att uppmuntra verkligen är de som lyssnar på det här att det är otroligt givande att ha en studiegrupp eller ett projekt där man under längre tid utvecklas i diskussioner med andra. Och sen vilket uttryck det får, om det bara är att man träffas och pratar internt eller om man publicerar sig på olika sätt i tidskriftsform eller på en blogg eller någonting liknande. Det beror på omständigheterna hur man väljer att göra, men jag tror mycket på det här att man hitta likasinnande eller gör saker tillsammans och att man faktiskt kan följas åt under flera års tid. Det tror jag kan vara bra, och det kan också, man kan hjälpa varandra på ett sätt jämfört med om man ska sitta på sin kammare och klura på saker. Och även när man då skriver då att man har stöd av ett kollektiv som ger synpunkter både på innehållet och formen, så blir man så mycket nöjdare sen med det som kommer ut.
Och sen en inte oviktig aspekt av det, alltså det som Peter beskriver nu, det är ju också det är ett sätt att stå ut i den här tillvaron också liksom. Det är, man känner sig också ensam och liksom nedtrampad många gånger. Det är svårt att veta ut eller in eller hur man ska förstå saker eller hur man överhuvudtaget ska stå ut. Då är ju, och det är ju naturligtvis inte bara ett teoretiskt sammanhang. Det beror ju på vad man själv har för behov och intressen. Men någonting man gör tillsammans med andra är ju också ett sätt att alltså överleva, inte fysiskt så åtminstone andligt så att säga.
Det var ett väldigt fint avslut tycker jag. Tack Peter och Per för att ni kom hit och för 20 år i kommunismens tjänst. Tor, du har suttit här tålmodigt och svettats och skött ljudet i en och en halv timme. Vill du säga någonting avslutande? Nej, det vill du inte. All right, vi kommer lägga upp en bild på boken på vår Instagram, Kominternpodd. Och vill man hjälpa oss med en slant att tillgängliggöra bland annat kommunistisk teori, men också mycket skoj och trams, då kan man göra det på patreon.com/kominternpodd. Om Per eller Peter har sagt någonting som har förargat er, skriv det då till kominternpodd@gmail.com.
Ha det fint.
Hej.
Это Коминтерн.